En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Jaha, Makoto, de stora ligorna är avgjorda där ute. Vi har egentligen bara en stor titel kvar att spela om och det är Champions League-titeln.
Det märks att du inte följer La Ligas bottenstrid på nära håll. Där lever det ju allra högsta grad.
Men det är väl ingen titel?
Nej, titel nej. Absolut, det stämmer. En titel i sig att få spela kvar i La Liga.
Ja, visst. Samma gäller ju Premier League, även om det är ganska mycket om och men som ska till för att det ska hända någonting där. Men hoppet lever ju för West Ham.
Ja. Så är det. Sen är det ju få playoff-matcher som känns som en final så pass mycket som miljardmatchen. Ja, det har ju varit en del snack också.
Det har det ju varit. Om ni vill höra mer om just den domen och Southampton och så vidare, kanske kan nämna lite.
Överklagan har ju helt kastats bort här också. Det blir
Middlesbrough mot Hull. I den finalen. Ja, det blir också spännande såklart.
Hull slängde väl i för sig in en egen nu och borde inte vi bara få direktplatsen?
Ja, alltså.
De har ett case.
De har ett case, absolut. Hur som helst, vi fick en Europa League-vinnare igår. Unai Emery har nu vunnit med tre olika villalag. Sevilla, Villarreal och... ja, vad fan. För att få ihop det här så måste det ju nämnas. Och Aston Villa då förstås. Det är ju uppenbart hur när vi kommer ner på Europa League och Conference League, hur Premier League-lagen är helt överlägsna. Alltså de spelar ju en annan division rent monetärt och så vidare, för att de stora lagen från de andra ligorna är ju i Champions League. Och du vet, så här, sjunde platsen i Premier League mot sjunde platsen i Bundesliga, då hamnar vi i helt olika världar.
Ja, den här finalen blev ju heller inte mycket att orda om. Sen är jag faktiskt väldigt förvånad att Matthias Cash, som han numera heter, sen han flyttat till Polen, inte får rött kort. Eller att de ens tittar på det. Den stämplingen han gör, det är ju Pepe mot Dani Alves, fast han träffar här. Det gjorde inte Pepe.
Speciellt i Europaspel så...
Nej, jag tyckte det var helt utom min förståelse att den inte åtminstone var kollas. Det är en rakt ben, rakt in mot. Man får ju gult kort för den. Mm. Det hade kunnat ändra matchbilden, absolut. Men här var ju Villa klasser bättre. Buendias mål, helt okej. Tielemans mål, helt okej där med på hel volley. De gör ju en jättefin match, vinner ju det här rättvist på alla sätt och vis. Och så får jag väl gratulera Hammarby också, som därmed i och med detta har tagit sig förbi det första steget i Europa League-kvalet. För nu slipper de Q1 och får gå rakt in i Q2 tack vare att Freiburg då inte går till Europa League överhuvudtaget. Bara en sån sak.
Freiburg, jag såg en jämförelse då bara monetärt mellan de här två lagen. Är ju att Aston Villa har ju spenderat dubbelt så mycket pengar under Unai Emery, bara under hans tid i Aston Villa, än vad Freiburg har spenderat under hela sin historia.
Alltså Freiburg är en ganska liten klubb i sammanhanget, det ska absolut vi komma ihåg också. Det är en uppstickare i tysk kontext. Såklart att så här, om du hade haft ett Eintracht eller haft en, liksom någon av de här klubbarna under Bayern München som är större, ett Leipzig eller vad som
Bayern Leverkusen som var framme i Europa League-final.
Ja, till exempel. Så det är Freiburg har ju slagit över sin vikt av att ta sig hela vägen hit. Detsamma gäller ju då i Conference League-finalen vi kommer få se här också nästa vecka, när Rayo Vallecano ska kliva upp mot Crystal Palace.
Men det betyder ju också att Aston Villa kommer spela Champions League
oavsett. Ja.
Oavsett. Det är man ju i stort sett klara för i ligaspelet också. Men det kan ju, eller man är klar för det, det kan ju bli då den här sjätteplatsen om Liverpool går förbi dem.
Ja, Liverpool måste slå Brentford, Villa måste bakfulla förlora mot City. Och
det kan man ju se hända.
Absolut, det kan man verkligen se hända. Men det är ju också kanske för engelsk fotbolls bästa att de gör det. För då får man Bournemouth med sig. Men jag vet inte, Villa ha Bournemouth i Champions League? Det är väl inte bra för dem om de bygger upp en sån vana och får in de pengarna. Då kan man också se det. Nej, men så jag tror nog de flesta som följer Premier League hoppas att Liverpool vinner, Aston Villa förlorar och att Bournemouth då samtidigt löser, ja, löser sjätte plats. Mm. Eller oavsett, det kan ju vara Brighton som löser den också. Det är ju stort för Premier League oavsett. Vem som än löser sjätte platsen, att den blir Champions League-givande. Mm. För engelsk del så är det av vikt. Så Liverpool har ju ett ansvar gentemot övriga ligan. Men vi får väl se.
se vad det är för motivation på det laget när de ställer ut skorna till helgen.
Ja, herregud. Ja,
ja, men det alltså, kan ju bli sjätte plats för dem också. Om man har riktig otur. Om man släpper in många, många bollar och Bournemouth gör, det skiljer 6 mål i målskillnaden.
Och då ryker Liverpool. Då blir det ingen Champions League alls för dem. Det ska ju väldigt, väldigt mycket till såklart. Ja. Men det kan ändå. De kan inte hoppas på Aston Villas plats då. För då kommer sjätte platsen inte i Champions League. Nej. Villa kommer andra 4.
Vi har en hel del som har börjat hända där ute. Vi har en ny tränare i Chelsea, bekräftad. Xabi Alonso heter han. Han är inte bara tränare, han är ny manager för Chelsea, vilket är viktigt i det här sammanhanget. Man har liksom skrotat principen väldigt snabbt här med att ha en huvudtränare och sen en sportslig ledning ovanför.
Så de gav den chans, de körde ändå. Alltså Rossini som var inne där, de gav den chans. Jag kände att det kanske kunde bli bra i början, men den känslan dog ganska fort.
Men det är ett pressat Chelsea med ekonomiska sanktioner hängande över sig, med begränsad budget att jobba med. Sen så finns det ju spelare, och det finns ju framförallt unga spelare att rädda upp den där budgeten med. Det har ju varit modus operandi på Stamford Bridge länge att sälja för att köpa, helt enkelt. Jag är fortfarande lite rosslig i halsen, som jag harklar mig, så får ni ursäkta. I Manchester City så hittar vi kanske snart då en annan Chelsea-bekanting, nämligen Enzo Maresca, den tränaren som fick gå i vintras. Och man undrade lite, visst, resultaten hade kanske inte varit de bästa, men det kändes ändå som en bra tränare, en tränare som på sikt hade kunnat få ordning på det här. Känslan nu är ju att han redan var överens med Manchester City att ta över, och att Chelsea gjorde det enda rätta där och då var att byta ut honom och försöka få till någonting annat under upptakten. Det fanns ju mycket kvar att spela för Chelsea. Att man gick på Liam Rossini var ju det stora misstaget, för han hade inte vad som krävdes.
Inte riktigt.
för att reda ut det.
Nej, men Maresca, ja, med all sannolikhet i City då, när Pep Guardiola, med all sannolikhet får väl fortfarande säga.
Ja, det är inte bekräftat, men det har kommit väldigt, alltså David Ornstein har ju skrivit om det bland annat. Och, han är ju den mest trovärdiga när det kommer till den här typen av rapportering som vi har där ute. Och ja, det blir ju omställningar för Manchester City, för att det är en hel del spelare som kommer lämna. Det är såklart att det kommer handlas spelare också. En av spelarna som har varit tongivande ju under de här senare åren för Pep Guardiolas projekt har ju varit Bernardo Silva, som ju också då har meddelat att han kommer lämna i sommar. Och då finns det olika intressenter. Han vill själv, vad det verkar, till Barcelona. Men Atletico Madrid har enligt uppgifter då blandat sig i den förhandlingen också. Och alltså Bernardo Silva på sin dag är en 5-plus-spelare. Så är det, han är ju helt otrolig. Men det är klart att åldern, vad säger man, father time is still undefeated. Så är det ju att han har väl kanske sina bästa år bakom sig, men en ny tändning på honom, du kan absolut få en eller två riktigt bra säsonger ur Bernardo Silva fortfarande.
Jag vet vilka som jag tycker borde gå för honom. PSG.
Ja, för inte, alltså de kan behöva lite senioritet på mittfältet.
Ja, men också i breddande syfte på offensivt mittfält.
Juventus har ju också pratats om för Bernardo Silva.
Det har varit jättebra för dem såklart också, men nu tänker jag, om vi har Bernardo Silva har en självbild, han ska fortfarande vinna titlar. Då är ju PSG ett alternativ. Han vill söderut, han vill till varmare klimat, såklart han vill till Barcelona, har varit lite löst om Real Madrid och sånt också. Men då skulle han få sjunka ner i banan, tror jag, en bit. Det finns intressenter, så mycket kan vi säga.
Om vi tar oss till Chelsea då, och det Xabi Alonso kommer ha att jobba med framöver. Det finns ju, vi pratade om det lite grann i Premier League-podden igår då, om att det finns ju en trupp som är ganska väl lämpad för Xabi Alonsos fotboll. En av spelarna vi nämnde då var ju Cucurella. Men där finns det också frågetecken, och det finns en del som talar för att Cucurella själv är redo att ta ett nytt kliv i sin karriär. Det finns ju mycket frågetecken runt Chelsea och vad som kommer hända de närmaste åren. Att få in Xabi Alonso är såklart någonting som även en spelare som Cucurella måste överväga, och som säkert ligger som ett starkt argument för Chelsea att få ha kvar honom. Men där finns Barcelona, och där finns också Atletico Madrid även där som intresserade.
Ja, vi ska komma ihåg att Cucurella är ju fostrad i Barcelona.
Ja.
Han spelade ju där, och sen så släppte de honom i mitt tycke lite lättvindigt då först. Men han fick väl lite stora genombrott egentligen i Getafe. Lärde sig alla de liksom förbjudna tricken som finns på en fotbollsplan från Pepe Bordalas. Mm. Flyttlasset därefter till England och Brighton, där han ju verkligen fick utväxling. Och sen då Chelsea som betalade enorma summor för att plocka Cucurella. Mm. De gjorde, det var ju sanslösa summor där och då som de betalar för att värva den här spanske hårfagre backen. Barca vill nog ha en ny vänsterback, för Balde är ju väldigt skadedrabbad. Gerard Martin har ju blivit omskolad till mittback under Hansi Flick här, och ska ju ingå i mittbackskonstellationen tycker jag. Och då hade det varit ganska bra för dem. Grimaldo är kopplat samman med dem också, med tanke på vänsterbackarna som de ändå har tappat från akademiled de senaste åren. Cucurella, Grimaldo och så vidare. Finns det en logik i att gå för ett sånt namn, gå för ett homegrown namn som kanske vill flytta hem, och Cucurella med den erfarenheten han har, kvalitet.
Chelsea kan ersätta Cucurella med Grimaldo. Det finns ju...
Ja, absolut. Det är också en rokad man kan se framför sig, eller att de hör sig för med fulla Anthony Robinson eller något. Hade kunnat vara ett annat namn till Chelsea. Den fronten man får spekulera fritt. Cucurella till Barca tycker jag känns logisk. Cucurella till Atleti känns logisk, för att det går att uppgradera Ruggeri och där de har använt på vänsterbacken där. Hansko har klivit ut där också ibland, och det känns ju inte riktigt som det offensiva alternativet kanske man vill ha. I alla fall när de har kört en fyrbacks.
Jag tänkte också på Grimaldo och Xabi Alonso som ju har...
Jo, det vet jag. Det förstår jag.
Jag tänkte bara för våra lyssnare om det var någon som...
Ja, precis.
Han hade ju Grimaldo i Bayer Leverkusen och var en av de tongivande spelarna där tillsammans med... Ja,
Innan jag snöar in mig för långt på Atleticos försvarsuppsättning. Ja.
Så det finns en logik i en sån rokad helt enkelt.
Ja, ja, ja.
Om det är så att Cucurella har bestämt sig, så kan man verkligen se Chelsea lasta tungt på Grimaldo. För att man vet ju, tränarna vill ju ha in någon de känner, en som de inte behöver fundera så mycket på. Det är ju det som är grejen när man ser tränare, och man tycker, varför ska de alltid värva samma spelare? Jo, för att de ska lägga ett pussel. Och har du en pusselbit som du verkligen vet hur den fungerar, så kan du börja bygga så väldigt mycket annat runt den. Det är ganska viktigt för en tränare att få in en spelare som de verkligen känner och som har egenskaper som
de vet vad de får av. De vet hur de är som personer, de vet hur det kommer funka. Det är ju jättevärdefullt. Nu har ju inte varken Hansi Flick eller Cholo Simeone någon erfarenhet av Cucurella på så vis, men jag tror att han skulle passa väldigt bra i båda de byggena. Så att om han vill flytta hem till Spanien och det är ekonomiskt görbart och Chelsea faktiskt är redo att släppa, så absolut kan jag se det framför mig.
Cucurella, som jag också tycker har liksom under hela sin karriär utvecklats.
Ja, jättebra vänsterback.
En jättebra vänsterback. Tyckte han, visst, som hela Chelsea då, så har väl säsongen liksom fejdat ut lite grann under våren, men han var ju fenomenal i höstas. Det jag framförallt tycker han har utvecklat är ju sitt försvarsspel. Mm. Där han ju var väldigt vårdslös tidigare. Det har ju varit offensivt som han har stuckit ut med sin teknik och med sin fart och med sin poängfot liksom. Där jag tyckte han drog på sig alldeles för mycket farliga frisparkar, han drog på sig för mycket kort, och det gör han väl kanske till viss del fortfarande. Det blir en del vårdslösa tacklingar, men han har städat så mycket av det spelet. Han spelar mycket smartare försvarsspel nu än vad han gjorde de första säsongerna med Chelsea, och även med Brighton om man ska vara ärlig.
Det där blir ju också väldigt så här, krävs ju kontext i det här, man tittar på spelare som drar på sig mycket kort och drar på sig mycket frisparkar och farliga situationer. Att om du spelar i ett lag där du kanske inte sätts i de situationerna, så kommer du komma undan mycket mer. Titta på Cucurella i landslaget, det är inte som att han känns ostabil på något vis där han har en ganska bra grund runt sig som funkar och är samspelt. Chelsea har ju bevisligen varit så att det är väldigt många spelare som hamnar i situationer de absolut inte behöver hamna i. Sen har ju Chelsea försökt på sina röda kort där de har hittat situationerna själva, spelarna som tar de röda korten. Det ska sägas också. Så är det ju. Men i Cucurellas fall så tycker jag att liksom det oslipade ligger nog mer i att liksom lagbygget är oslipat. Jag tycker det är en kvalitetsspelare.
Ja, och det är ju också sådär att skulle man då, man har ju haft liksom såhär Jorel Hato och så vidare som
han har ju för sig levlat upp lite.
Vikarierat till vänster. Men det är ju fortfarande en väldigt ung spelare så att jag tror
han
att
kommer bli bra för dem.
Det tror jag också. Mm. Men skulle man tappa Kukureya då tror jag, ja men igen, Grimaldo rutinerad, han är väl 30 bast. Någonting han har, han har sett och gjort det mesta och som sagt känner tränaren. Det känns väldigt naturligt om så skulle bli fallet. Atletico Madrid som för övrigt är igång och de känns som de kommer vara väldigt aktiva det här sommarfönstret, har ju redan gjort klart med Joao Gomes från Wolverhampton, mittfältaren. De ska ju vara överens redan nu då att han flyttar i sommar.
Är det Mendes som varit igång eller?
Ja, tror du?
Drag lite trådar. Nej, men Atleti brukar ju värva ganska brett och det finns ju anledning för dem att förstärka. Nu blir ju Cholo Simeone kvar, ska vi säga så också.
Ja, just det.
Han har ju sagt att nej, jag kör ett år till. Nu har jag börjat bygga för nästa.
Världens bäst betalda tränare.
Ja, men han är ju också en av de viktigaste tränarna för sitt lag som finns. Det, alltså, det finns väl ingen arena i världen där när spelarna ropas upp inför match i Atletis fall då på Metropolitano med AC/DC i högtalarna och sen liksom blinkande ljus och allt så kommer spelarna och alla jublar. Allt i högsta jublet. Diego Cholo Simeone, en tränador. Pfft, då. Nej, lyfter
men,
arenan.
Ja, men det är sånt behövs ju. Sånt
ja,
behövs.
Han är den klubben. Såklart att då är det jätteviktigt för dem. Annars hade de ju famlat i mörkret om inte de skulle ha kvar honom. Mm. Vem skulle ha tagit in liksom?
Vi kan väl ta oss ett litet steg då från Atletico Madrid till Real Madrid, som vanligt. Det är bra stämning fortsatt i den klubben.
Glatt och gemytligt.
det kommer ta en stund för Mourinho, som ju är bekräftad nu.
Ja, inte officiellt bekräftad.
Ja, men han är väl så gott som bekräftad.
Han är uppges klar och uppges presenteras så fort säsongen är slut. Ja.
Han har lite att stå i.
Ja, det kan man säga.
Och inte minst på mittfältet ska det väl byggas om och byggas nytt. Det har varit väldigt många namn som har florerat under hela året. Men nu skrev Marca, som jag också liksom ska ta med precis en lagom nypa salt.
Ja, fast i Real Madrid-kontext på vad de vill värva så är de ju ganska rätt ute på.
De har ju såklart jättegoda ingångar, ja. Men de är ju också en PR-maskin för Real Madrid.
Ja, Florentino gillar inte dem heller. Det var ABC som fick mest skit.
Ja. Nej, men det pratas då om Rodri i Manchester City och det med tanke på att Guardiola lämnar, så han har ju också uttryckligen sagt att han inte ser hela sin karriär i England utan han vill tillbaka till Spanien vid tillfälle. Och Marca hade ju honom stort på omslaget här idag. Vad tror du, kan det bli Rodri trots allt? Det har ju pratats om Rodri, Enzo Fernandes, Alexis McAllister, Stiller, vilka är det mer det har pratats om?
Senaste tiden har det pratats väldigt mycket om Mårten Hjulman,
ja, har det också
i Sporting Club och
en mer spännande spelare som just liksom är redo att ta klivet upp på den största scenen, eller behöver man någonting mer rutinerat, liksom en landslagsspelare i Rodri?
Jag tror inte Rodri utesluter Hjulman.
Nej, det är inte säkert att det är.
Nej. Sen har det funnits japanska uppgifter om att Hidemasa Morita ska vara en av spelarna som Mourinho vill gärna ta med sig direkt. Alltså Hjulmans vapendragare på mittfältet i Sporting.
Mm. Var det gåshud när du läste det?
Det är allt jag hoppas händer. Morita däremot, inte med japanska landslagstruppen, vilket ju är smått skandalöst kan jag känna. Ja. Men han var ju väldigt uttryckligen kritisk. Förbundskaptenen vet jag inte, men för några år sedan så sa han där i en intervju att hade varit skönt att få något taktiskt direktiv någon gång på plan. Det jobbar de inte riktigt med i japanska landslaget. De får göra lite vad de vill.
Ja. Alltså det ska ju VM-poddas en hel del under de närmsta veckorna och den närmsta månaden här, och du ska iväg och jobba och du ska prata väldigt mycket. Jag vill, det jag kräver utav all den här planeringen, att det ska avsättas 10 minuter då du får prata av dig ordentligt om det japanska landslaget, om uttagningen och taktiken och alla spelarna och vad som kommer hända där. Jag känner att du behöver det.
Ja, kanske. Avhandlar man ju här och var liksom, så de minuterna sträcker väl ut sig över olika poddar. Nej, men om vi går ut och går till Rodri, jag tycker att det är en klockren värvning. Alltså varför, alltså om man kan få Rodri på ett 2-3 års avtal liksom, komma in genom grund och trygghet på mittfältet. Det är han ju otroligt bra på. Det är en kompromisslös, prestigelös spelare. Långt ifrån någon diva. Jag tycker att det hade, de hade mått ganska bra av en sån typ. Jag tror Mourinho hade mått bra av att få in en sån typ att luta sig mot när han ska bygga det här mittfältet.
Du har ju också dessutom fått den här tiden att spela sig tillbaka efter sin svåra skada. Jag tror att alltså, man behöver ganska många månader att liksom få upp tempot igen. För han har ju inte riktigt sett ut som sig själv den senaste tiden. Och det är ju rimligt med tanke på hur länge han har varit borta från fotbollen då. Ja. Och jag tror att nästa säsong så kan vi mycket väl se en Rodri tillbaks i sin Rodri-form igen. Och då är det ju så här, det är som jag brukar säga, har du Rodri på ditt lag så förlorar du inte fotbollsmatcher.
Nej, och så, jag kan ju se så här att man skulle ta in Hjulmand eller Morita också som någon sorts komplement för att du vill ha ytterligare defensivt präglade mittfältare. Sen har du ju Tchouameni, men det är ju liksom lite annan speltyp.
Kamavinga lär man väl släppa, och han spelar ju,
det känns, det går tungt för Kamavinga just nu, petade franska landslagstrupp. Inte gått bra i Real Madrid. Sen så är det en spelare man ändå tror har en väldigt hög potential på sikt, men han verkar nog inte ingå i några planer just nu.
Sen är det ju det här att Mourinho kommer ju peta en spelare ur gruppen. Han kommer ju sätta någon i
ja, och du tror ju det blir Jude Bellingham.
Jag tror att det blir Jude Bellingham. Jag tror att han ligger risigast till, för att jag menar, Mbappé, det går inte liksom. Han är för
bra. Ja, men om Mbappé vägrar jobba i pressen.
Absolut, men det blir svårt för Mourinho liksom att ställa sig framför Perez och liksom motivera det beslutet. Även att det kanske är det han helst skulle vilja. Jag tror att Vinicius, nej, det tror jag inte heller.
Jag tror de kommer att kunna funka ganska bra ihop, tror du eller ej. Mm. Även om de inte har gjort det i andra sammanhang här nu tidigare. Den jag är mest, men det ingår inte i de mest största megastjärnorna, men som ändå etablerat den här säsongen, som jag tror kommer få det svårare under Mourinho, det är Arda Güler. För att om du säger att du ska få in Rodri eller Hjulman eller vem du nu får in på mittfältet, Tchouameni tycker inte jag man ska flytta på. För det Valverde går att flytta ut i en högerkant eller lite var du vill. Bellingham centralt med dem, Vini till vänster, Mbappé på topp. Vart ingår Güler då?
Ja, det är en mycket bra.
Och så ska du ha tillbaka Endrick i det här. Du har Mastantuono och ska väl i fjäll lånas ut. Du ska få tillbaka Nico Passan och likt, som är också en spelare som ska spela sina matcher. Brahim Diaz tror jag sitter ganska illa till det, Mourinho också. Men du kan inte heller bara ha massa spelare som inte är spanjorer heller, så att, ja. Han har ju mycket att jobba med, men det är ju alla värvningar som görs måste ju ske i defensiven. Sen är det väldigt intressant att det ändå kommit uppgifter om att Real Madrid och Mourinho ska vilja ha Marcus Rashford. De tror jag lite vad jag vill på. Vänsterytter till känns inte riktigt som där de behöver just nu.
Nej, alltså verkligen inte. En annan spelare som kommer flytta på sig i sommar, det är Paulo Dybala. En spelare vi inte har pratat jättemycket om.
Petad ur bruttotruppen till och med för Argentina.
Ja, nej, men det är klart att han är väl kanske inte spelaren han var för en 5-6 år sedan. Men hans kontrakt går ut med Roma. Det finns ett erbjudande, vad man förstår, från Boca Juniors i Argentina. Ja. Men han sägs själv, enligt Sky Italia, var sugen på Premier League. Han vill ha ett äventyr i Premier League före han återvänder, enligt Sky Italia. Och då tänkte jag så här. Nu ska vi placera Paulo Dybala år 2026, alltså han är 32 år gammal, i en Premier League-klubb. Vart ska han? Vad får man? Vad får man av Paulo Dybala säsongen 26-27, och vem behöver den spelaren?
Väldigt bra fråga. Måste jag tänka vad som kan vara realistiskt att ha också pengarna eller liksom attraktionskraften och staden för att locka dit honom. Jag tycker han är bättre än det här, ska sägas. Men Fulham.
Alltså Fulham hade ju, det är liksom en uppgradering på Smith Rowe typ. Eller
jag tänker nog mest på James när jag tänker på Everton. Det var inte så lyckat.
Nej, det var inte så lyckat.
Men ändå. Forest har du ju ändå någon mer argentinare. Då är Dominguez där som ingår i kategorin. Och Forest gillar ju att liksom slå över sin vikt på värvningar.
Om Gibbs White försvinner, vilket
ja, men det, han får inte försvinna. Han har skrivit livstidskontrakt. Så att han är kvar. Där kan jag tänka mig att liksom deras excentriske boss skulle kunna dra ett samtal till Dybala och vilja ha in honom. Den kan jag se. Är det någon Villa kan man absolut tänka sig få feeling och plocka in honom som en sorts truppkomplement. Ja, väldigt svårt att se. Alltså Tottenham har ju velat ha honom förr.
Ja, det var ju men mycket det, rykten om Dybala.
Ja, men Tottenham behöver inte honom just nu.
Nej,
det är inte den typen av spelare de ska värva, tycker jag. Det finns en annan liksom strukturell.
Sen var det ju Premier League han var sugen på, inte Championship.
Ja, nu kanske jag, annars hade väl West Ham ingått i den kategorin också. Så ja,
det hade, det, West Ham hade ju verkligen kunnat vara ett lag som drog en chansning på Dybala här och nu.
Jag säger Aston Villa.
Aston Villa, ja, varför inte?
Ja, det, efter noga övervägande säger Aston Villa.
Mm. Varför inte? En annan spelare som har gjort succé under säsongen är ju en gammal Hammarby allsvensk bekantning, Basumana Traoré, som flugit fram i Bundesliga och tagit stora kliv. Han är ju fortfarande bara... Han
Basumana Traoré är det väl?
Ja, sa jag inte det?
Traoré, sa du?
Ja.
Jimmy Traoré.
Adama Traoré, som jag är inne på. Också. Ja. Det var det som dök upp i huvudet.
Men jag blev ju osäker själv en sekund.
Vad som Anna Traoré, så kan man fan säga. Ni vet, Adama Traoré, han bor hyresfritt i huvudet på.
Ja, såklart.
Men Basumana Traoré, och det pratas ju om mycket intresse från Premier League. Och mer och mer så är det Liverpool som det pratas om, och det känns ju som en Liverpool-värvning. Han kommer inte vara så dyr, han kommer framförallt inte komma in på någon skyhög lön i det stadiet på sin karriär han är just nu. Vänsterytter, det behövs liksom mer speed och kreativitet på ytterpositionerna. Visst, man har en spännande 17-åring där, men han kan liksom inte bära hela ansvaret nästa säsong heller. Känns som en rimlig värvning för Liverpool.
Ja, sen är det inte spelare som går rakt in i startelvan.
Nej, men alltså, men det behövs ju bredd i det anfallet, för det är ju hopplöst få spelare, och alla är väl trötta på Cody Gakpo till vänster vid det här laget.
Ja, förutom Ronald Koeman, han älskar Cody Gakpo. Och Arne Slott
älskar också Koeman. Får vi väl se då, ifall det är Arne Slott. Idag har det ryktats på sociala medier, och det är väl inte speciellt trovärdiga rykten, om man ska vara riktigt ärlig, men det är halmstrån som grips bland Liverpool-supportrar, där någon obskyr frilansreporter sitter på exklusiva uppgifter plötsligt om att Arne Slott inte kommer få fortsatt förtroende efter säsongen. När han kommer träna Liverpools sista matchen nu på söndag, sen så kommer man att avbryta det kontraktet och hitta en ny tränare till nästa säsong. Vad tror du om de här uppgifterna?
Det ska ju då, om röra sig... stämmer är det ju jättebra för Liverpools del.
Det ska ju då röra sig om ett möte som ledningen ska ha haft med en grupp seniora spelare från truppen. Och vilket då skulle kunna lira lite med Salas uttalande i veckan och sättet som det var formulerat. Det pratade vi också om igår med Frida. Hon var inne på att det här låter ju inte alls som Mohamed Salah. Nej, det gjorde det ju inte. Alltså, ordspråkbruket kändes inte som Mohamed Salah. Och då är frågan, finns det en större grupp där bakom, kanske med andra spelare runt Mohamed Salah då, i truppen som står bakom det här? Har man gemensamt försökt sätta press på något sätt lite, genom Mohamed Salahs kanaler?
Lite fegt av Van Dijk och andra att gömma sig bakom Salah i sånt fall, kan jag känna.
Ja.
Lite så kan jag ju känna, att Salah får bära martyrskap på något
svårt
sätt.
Svårt att se Van Dijk också gör. Alltså han är ju en spelare, alltså han är holländare, han är lagkapten, han har varit där hur länge som helst, han har all pondus i världen. Han brukar ju inte liksom vara blyg för att säga vad han tycker.
Om man ska jobba bort en spelare, eller tränare menar jag, och det finns en grupp som vill göra det i ett fotbollslag, då är det bara att sluta bry sig på träningarna, och så kommer tränaren tröttna själv. Det hände ju i Madrid. Det var precis vad som hände. Det var det som öppnade alla sprickor. Det är fortfarande Xabi Alonso sparkning som är anledningen till kaoset där. För det är där som byggde en spricka mellan hela gruppen. De som vill ha kvar honom, de som inte vill ha kvar honom. Och Liverpool riskerar att hamna i samma sits. Om du har en grupp som så här använder Salas konton för att liksom jobba bort Arne Slott i bakgrunden.
Men det är ju...
och underminera honom.
Det finns ju en holländsk kärna i laget med kanske framförallt Cody Gakpo och Ryan Gravenberch.
Ja, och Van Dijk.
Och Van Dijk. Men framförallt de andra två har ju verkligen varit Arne Slotts spelare. Alltså, Gravenberch fick ju sitt genombrott under förra säsongen när Liverpool gick jättebra. Han var en av liksom lagets bästa spelare, och han fick liksom sin roll. Han fick sitt nya kontrakt här nyligen förlängt, och Cody Gakpo har ju varit Slotts gubbe sen Slott kom in, till allas förtret. Så har han startat match ut och match in. Så att den funderingen finns ju även där, att det kan öppnas upp en klyfta mellan olika spelargrupper i truppen, och det är det värsta som kan hända ett lag.
Ja, ja.
Då är det bättre att tränaren är kvar, att man liksom jobbar på att få ihop gruppen till en enhet igen.
Ja, men jag tror ju att egentligen utifrån vad de har gjort för resultat och hur det spelet ser ut, så kanske det är positivt att byta tränare.
Ja, gud ja. Ja, men herregud. Ja, det mig behöver du inte övertyga. Och då pratas det om några namn som då Liverpool ska, enligt, ja, i de här diskussionerna, så,
enligt ditt flöde.
Enligt mitt flöde. Andoni Iraola, förstås. Det är en tränare som, ja, är riktigt, riktigt bra. Jag menar, det råder ingen tvekan om. Sebastian Hoeneß.
Mm. Logisk.
Up and coming, jättespännande, gjort jättefina resultat med Stuttgart. Och det nämndes ett par till som jag tror lite mindre på. Men det där är två namn som jag kan se. Båda två är bra ålder för tränare att komma in. Jag tror att båda två kan acceptera att vara just huvudtränare. För det ska vara den stora grejen, och varför Liverpool inte har övervägt Xabi Alonso. Hans krav ska ha varit att få vara manager. Inte
logiskt.
Huvudtränare.
Logiskt.
Han vill ha den sportsliga kontrollen. För där har han blivit bränd. Och det är en kontroll som FSG då, eller den sportsliga ledningen i Liverpool, inte ska vara beredda att ge tränaren. Man ska komma ihåg att även Jürgen Klopp var inte manager, han var huvudtränare. Han hade en sportchef och en sportlig ledning ovanför sig. Som
det är ju Jürgen Schmadtke och sådana här som kom in.
Ibland clashade med, ibland fungerade med, och det fanns väl olika anledningar till varför. Det var ju slitningar de två emellan, och en anledning till varför Michael Edwards lämnade efter ett tag var väl de här diskussionerna med Jürgen Klopp, att det var svårt när en tränare är så stark som Klopp var, och han hade tydliga åsikter om hur saker skulle skötas, så var det ju svårt att gå emot honom.
Ja.
Man vill ha in någon som, och Arne Slott har ju varit en huvudtränare verkligen, och man kan ju se både Iraola och Hoeneß ta den rollen i sådana fall.
Ja, då blir det ju mer yngre namn så att säga. Ruben Amorim har ju ryktats också en del.
Ja, det ryktades ju om när Slott kom in, var han ett av namnen man tittade på.
Om inte han är bränd från United-tiden så. Men man vet ju inte hur mycket det där spelar in eller inte. Nej. I sånt. Om du ser faktiskt att han kan göra någonting med det här materialet, så skulle det kunna vara ett namn. Ja, det är så här. Jag fattar varför de inte vill släppa den makten, men det är ju inte kanske för Liverpools bästa. Det kanske har varit bra att släppa den makten till Xabi Alonso, har man ju känt en del också för deras del, utifrån hur väl han borde passa klubben, staden, allting, alla parametrar. Nu hamnar han i Chelsea och får styra och ställa där istället. Hoeneß känns väl som nästan troliga, tycker jag, av dem du har nämnt i alla fall. Jag vet inte, är det svårt att se Iraola där? Jag vet inte varför. Jag har svårt att säga att de ska gå för Iraola i slutändan.
Den starkaste kopplingen är ju Richard Hughes, som ju känner Iraola.
Ja,
som var den som anställde Iraola till Bournemouth för några år sedan.
Det är ju inte helt otänkbart att de tar då Iraola, löser Junior Kroupi och
han är så bra,
Kroupi och den här lovande mittfältaren de har. Tänker på Alex Scott,
ja,
de med ett bräde. Rakt.
Ja, tack. Och framförallt Kroupi. Fan, det är ju, han är ju superstjärna.
Det
är
Truffert bara på det också, som vänsterback då, konkurrera med Kerkers.
Som kom in istället för Kerkers, ja, och har haft en bättre säsong, får man säga, vad Kerkers har haft. Alltså Bournemouths otroliga förmåga att få fram nya spelare hela tiden är ju där i sanslös.
Ja, de är bra på sin FM-scouting, det där, ja, laget. Nej, men det är såklart att det är också realistiskt att de skulle ta honom, men
jag tror ändå, mina pengar är ändå på att Arne Slott är kvar. Ja, så är det. Mittbackar, hör du. Det finns ett par som har lite olika anledningar kan vara intressanta. En av dem är Cuti Romero från Tottenham, som förmodligen kommer lämna i sommar. Velat lämna ett tag. Det har varit mycket prat och lite verkstad på hans agent verksamhet. Nu pratas det om Barcelona. Kan du se Cuti Romero i Barcelona?
Ja.
Känns han som en Barca-typ?
Ja. Det kan jag absolut se. Sen så hade man jättegärna sett honom i Atleti.
Ja, absolut.
Jo. Men alltså, sen är frågan, har han riktigt benen för?
Nej, det är ju det. Har han liksom...
Ja, det är ju så här, om jag var Barcelona hade jag gått för Van de Ven.
Ska du ha Cuti Romero ståendes på mittlinjen och ta löpdueller? Han kommer ju bli utvisad i varenda match.
Men det blir ju Barca-backarna ändå.
Ja, alltså, du måste ju ha någon som är riktigt snabb. Alltså, du måste ha en...
Han är ju smart. Eller ja, alltså.
Ja, det vet, nu ska vi inte ta i här.
Nej, men defensivt smart ibland, men sen också så här.
Han är också defensivt fullständigt vansinnig ibland.
Absolut, det är han också. Mer ofta i klubblagsmiljö än vad han är i landslaget, för där är han ganska trygg och världens
ledare. Men där spelar de ju heller inte riktigt på det sättet.
Nej, och då är det väldigt svårt att se att han ska passa in i Barcelona. Alltså Van de Ven tycker jag känns som klippt och skuren faktiskt. Ja. Tycker han känns helt perfekt för det här laget och hur de har tänkt att spela. Jag vet inte om Hansi Flick har tänkt att ändra på något.
Nej.
Men jag förstår inte varför de skulle ändra sådär. De måste ju hitta, även om jag älskar sättet de spelar och där de har implementerat och tycker att Hansi Flick, det han har gjort med det här laget, är helt fascinerande bra på två säsonger. Men i de här största matcherna, ljuslagsmatcher, då vill man ha lite mer cynism. Ibland. Lite mer cynism, lite mindre naivitet. Då kanske Kuti Romero är bra att ha. Men Kuti Romero skulle inte flytta till Barcelona och sitta på en bänk heller. Den är frågan, vad händer med Ronald Araujo då? Är det han du ska lyckas flytta på något sätt och ersätta med Kuti Romero? Så, ja, absolut. Men, nej, Van de Ven hade jag gått för. Jag hade ringt ett extra samtal till Milano för att kolla läget med Bastoni.
Det pratas ju också fortfarande om. Men, ja. Men där verkar det som att Barcelona har lite issues med den prislappen som...
Det tror jag de har.
Som Inter har presenterat för dem.
Inter ska presentera en jättehög prislapp. Allt annat vore väldigt konstigt. Mm.
Och där pratas det ju faktiskt om att Manchester United kan vara ett intressant alternativ. De ska vara intresserade av Bastoni och kanske vara beredda att lägga det som krävs också nu. Nu har man säkrat Champions League, det pekar åt rätt håll, man har Carrick på plats, Carrick at the wheel.
Jag tycker inte att han passar i en United-tröja, Bastoni.
Du tyckte nyss att Romero passade din Barcelona-tröja.
Ja, men nu pratar jag rätt visuellt.
Ja, men det gör jag också.
Tycker du Bastoni passar din United-tröja? Ja, om du tänker dig Bastoni, passar inte han väldigt mycket bättre än Barcelona-tröja? Ja,
och det kanske han gör, men han passar bättre i en Manchester United-tröja än vad Romero passar i en Barcelona-tröja. Så mycket kan jag säga.
Jag tänker väl liksom osökt på gamla försvars.
Sen så kan jag känna att kanske mittback inte är den främsta prioriteten för Manchester United. Eller man har förlängt med Maguire. Jag tycker man har ett
Joro på tillväxt. Ja, Lisandro tillbaka. Ja. Oh, Lisandro är ju där. Mm. Ja, nu pratar vi ju om Bastoni och inte om Kuti Romero längre. Men ja. Kuti Romero till United.
Alltså, det kan man ju faktiskt. Det hade ju varit något. En annan mittback som kommer röra på sig i sommar är John Stones. Och där är ju frågan, vad är det för John Stones som man värvar om man värvar honom i sommar? Hur som helst ska Bayern München vara intresserade. Och
varför då?
Ja, för att det, i grunden finns ju en otroligt duktig mittback som också är flexibel, kan spela på många positioner.
Men han är ju problemet oftast trasig.
Problemet är att han nästan aldrig spelar, för han är så skadebenägen. Men det vet man ju inte hur de läkarrapporterna ser ut. Man kanske känner att ja, får han liksom den här sommaren på sig och han får bygga upp, och där kanske är skador som de känner att de på sikt kan rehabba bort, och man kan få... ja, säg 25-30 matcher ur John Stones på en säsong.
Han passar in Bayern-tröja.
Ja, men han gör ju det. Mm. Och det är liksom sättet som Bayern München spelar på. Han har kvaliteten i fötterna, han har kvaliteten i sitt fotbollskunnande. Jag tycker John Stones är en fantastisk mittback, om jag ska vara ärlig. När han är hel och i form, så tycker jag han är riktigt bra. Också spelat och varit framgångsrik i den där rollen precis framför backlinjen ju, som ett stopgap på mittfältet. Har han varit riktigt bra, och han har mer egenskaper också offensivt som man ibland glömmer. Han har en riktigt fin passningsfot.
Sen är det väl i och för sig att Bayern, ja, det skulle ju vara då att de tycker det är en smart lösning om de kan få en billigt.
Ja, det kan de, för han skulle ju komma gratis.
Ja, och då är det ju inte så dumt ändå. Nej. Faktiskt.
Och jag menar, det handlar, jag tror det är klart att han kommer komma med en lön och så vidare, men det kan Bayern hantera.
Ja.
Och frågan är vilka andra klubbar som kommer vara där och erbjuda en plats och som har, vad ska man säga, det utrymmet att låta en spelare som John Stones liksom bli hel och ta plats igen. Jag kan se det hända faktiskt.
Mm. Nej, men det hade man kunnat se. Mm.
Vi har fått massa frågor, så jag tänker vi kastar oss rätt in i dem då. Adam Muren skriver, vilken vänsterback ska Arsenal värva in till sommaren? Att vänsterytter känns ju som mer prio än vänsterback.
Alltså, för att behöver inte värva någon vänsterback.
De har ju Calafiori liksom.
Och Timber och allt möjligt. Och i värsta fall får Lewis Skelly kliva ner igen då.
De har ju massa vänsterbackar.
Livramento är väl det som pratas om. Ja, att de plötsligt har vänt runt och att de vill ha någon mer offensivt lagd sådan. Det är väl han då. Alltså, ja, det här kommer aldrig hända. Men den som på riktigt har varit lite kul att se där är Nico Reilly.
Ja, alltså... Alltså,
han hade funkat ganska bra tror jag.
Ja, det är klart.
Jo, men det finns ju inte. Det finns ju inte på kartan.
Nej, så att, kommer inte gå någonstans.
Nej. Så att, men det är väl det i sånt fall då. Typ.
Ja. Nej, men Livramento och någonting sånt. Jag tror att det är vänster ytterpositionen. Det är där man kommer lägga sitt krut den här sommaren.
Hoppas man gör för deras skull.
Ja, kanske en central mittfältare som en playmaker också. Om man känner att Ödegård har gjort sina bästa säsonger. Om man vill ha ett komplement till Esse.
Ja.
Det skulle man kunna se. Kanske en vänster ytter som skulle kunna spela både. Som playmaker och som vänsterytter. Ja, men man har en till sån.
Neymar.
Neymar typ, ja, jag vet inte.
Såg du presskonferensen med Neymar? Eller när Ancelotti skulle förkunna den brasilianska truppen? Jag har inte sett, alltså aldrig någonsin sett ett sånt unisont jubel i ett land som sekunden de ropade upp Neymar. Alltså folk, det var ju världens jippo och man hör ju det. Så omtyckte han.
Ja, han
så
är
glada.
Enorm i Brasilien.
Otroligt populistiskt beslut, men man älskar det. Och han ska till VM igen.
Ja. Precis som alla andra.
Han ska nog inte till Arsenal, det tror jag inte. Men...
Nej, det tror inte jag heller. Det hade varit intressant att se honom
där. Jätteglad. Jätteglad.
In och riva ner allting som Arteta har byggt upp här. Han vägrar ta en defensiv löpning. Daniel Forsström skriver... Det är otroligt märkligt skrivet det här. Svedberg försöker nyheter efter prislappen.
Alltså...
Jag vet inte riktigt vad jag menar.
Nej,
Casemiro, Inter Miami, substans. Det finns väl absolut substans i att Casemiro drar till Inter Miami.
Det gör det. Det känns som en jättebra flytt till Miami för han och hans familj. Jag tror att det är där som kommer spela roll där.
Men Williot då? Vad tror du om Williot?
Att det är en hög prislapp på honom för att det är en väldigt bra spelare. Jag tycker såklart att han ska vara kvar i La Liga och i spansk kontext. Han är ju i princip typ halvspanjor, tänkte jag säga, utifrån hur han är och liksom spanskan han kan och att han har växt upp mycket där när han var liten. Med det sagt så är det bevisligen så att du har en landslagsledning som inte tittar så mycket på vad som händer i Spanien. Så att ur det här perspektivet så är det bättre att flytta till Championship eller någonting som de tittar på. Eller på att säga, Zweite Bundesliga verkar vara väldigt högt upp i kurs också hos landslagsledningen i Sverige. Nu ska inte vara så där bitter, men jag hoppas att han stannar i La Liga. Jag förstår om det är övre halvan klubbar i Bundesliga, övre halvan klubbar i Premier League som ändå tittar på honom. Och absolut, jag skulle kunna säga så här att Sunderland betalar 30 miljoner euro och vi köper Viljot Svedberg, det kan jag absolut se.
Ja, han har inte kostat så mycket mer och det är ju... Det är ju spelare som har tagit stora kliv den här säsongen. Så är det ju.
Ja, han har gjort jättemycket poäng och varit jättebra för Celta. Sen har han varit lite ut och in i startelva, men det är ju för att de har roterat mer eller mindre snarare än han har varit petad på så vis.
Liden skriver, Barcola till Arsenal, trovärdigt eller trolleri? Det tror jag absolut kan hända. Alltså, de behöver en vänsterytter som sagt.
Han har varit jättebra för dem.
Och Barcola är ju liksom fjärde valet, eller man ska säga. Han är ju den som han spelar ju i deras liga 11 och inte i deras glamour 11 som spelar i Champions League. Där har han fått starta på bänken i de flesta avslutande matcherna. Kommer säkert göra det i finalen mot Arsenal också. Men det är väl intressant då att han kanske möter sin nästa arbetsgivare i finalen om han får komma in.
Ja, den borde ju finnas relevans i. Sen vet jag inte om det är där de går för eller exakt hur de resonerar, vad de väljer för profil. Har ju funnits rykten om en annan ytter som är bänkad i PSG tidigare, inte nu på sista tiden, men Kangin Lee. De är också så här, varför ska de ha in honom? Alltså det kommer ju vara liksom samma nivå som där du redan har. Om du har en Gyökeres som funkar, om du har en Saka som funkar, just nu funkar Trossard ganska bra som komplement när de två funkar. Där du vill ha om du ska värva en vänsterytter är någon som verkligen gör skillnad, som kan, när Saka är borta, när Gyökeres är borta, när Havertz är borta, kan leda det där själv. Som alltid är ett hot som de måste stressa över på samma sätt som de stressar över Bukayo Saka. Så behöver du någon som kan utmana på samma nivå på den andra kanten. Martinelli är inte den spelaren, Trossard är inte den spelaren. Barcola kan bli den spelaren. Jag skulle inte säga att han är det här och nu, men jag tycker att Barcola hade varit en jättespännande värvning om de skulle lösa den. Sen är ju fortfarande faktum att Kvitja Kvaratskhelia var värvningen de borde ha gjort för 3 år sedan, eller legat på, eller försökt åtminstone stoppa honom från att gå till PSG.
Det är värvningen som alla borde ha gjort.
Ja, såklart det är.
Det är världens bästa fotbollsspelare.
Ja, men alltså, så det är liksom one got away för Premier League, för att ja, där hade de nog en möjlighet att göra det om de hade varit lite mer pigga på det och inte suttit där och rullat tummarna när PSG bara lätt fick lösa honom.
Ja, de fick en free hit på Kvaratskhelia. Det är obegripligt, men...
Ja, med facit i hand, jätteobegripligt.
Men med facit i hand så blev det också väldigt bra för båda parter. Alltså, Kvaratskhelia är ju... kommer ju kanske vinna Champions League igen.
Ja, jag slänger in en så här några bubblare. Rodrigo tillbaka från skada som inte får plats hos Mourinho. Mm. Vi kan öppna den dörren igen.
Absolut.
Jag slänger in en ännu mer udda fågel i det här och slänger in Brahim Diaz i mixen. När han inte platsar i Madrid. Så Arsenal kan ju mycket väl gå för den typen av spelare. Med tanke på att de gick för Madueke när de gjorde det. Jag tycker de måste gå för crème de la crème på vänster ytterpositionen. Rafa Leao.
Ja.
Hade varit fenomenal. Jag tror absolut inte Arsenal kommer att köpa Rafa Leao. Men det hade man velat se.
Tobias Pettersson skriver: varför pratas så lite om Liverpools kommande problem med homegrown-kvoten med tanke på alla spelare som ryktas lämna i sommar? Ja, vi har ju nämnt det några gånger, och det är ju någonting som de verkligen måste ta hänsyn till när de värvar i sommar, och värva ska det ju göras. Det är ju därför som jag tror det pratas om Jared Bowen på högerkanten till exempel, som ett komplement in. Det är därför det pratas mer om Adam Wharton och sådär än kanske internationella spelare på den positionen. Mm. Så att jag tror att det är någonting som de tittar väldigt noga på, för det måste de göra.
Såklart.
Så är det. Inte minst om liksom Curtis Jones och andra nu homegrown-spelare lämnar i sommar, vilket mycket ryktas om. Sen så ska väl eventuellt då, nu är inte han homegrown visserligen, men kontraktsförhandlingen med Ibrahima Konaté har ju stannat av lite grann vad det verkar. De har inte nått fram till varandra än så länge i alla fall, så vi får se vad som händer där. Då ska man ha in en mittback till då igen, och då tror jag man behöver titta inhemskt där också.
Nej, vem tar de då då?
Ja, vem de tar då, det vet jag inte. De kan ju inte ta in John Stones till exempel.
Esri Konsa.
Ja, varför inte? Någonting sånt kanske.
Ja.
Anders Dragstedt undrar: hur klarar Liverpool ett tapp av Alisson? Är Mamardashvili verkligen redo att ta första platsen?
Ja, säger jag.
Du säger det?
Ja.
Ja, han har inte sett 100% ut under våren, men helt okej. Okay.
Väldigt bra målvakt. Han är fortfarande ung, han kommer växa ut i det där.
Mm. Ja. Sen är det klart att Alisson har varit en av världens absolut bästa målvakter, kanske den bästa målvakten Liverpool någonsin har haft. Så att det kommer kanske inte bli exakt lika bra. Det blir som vem som än som kommer in på högerytten istället för Salah kommer inte vara en ny Salah. Det, bara, det får man bara vara liksom inställd på.
Mamardashvili har alla verktyg tillräckligt lovande för att det finns ingen anledning att inte sätta vidare på honom. Mm. Sen om man börjar kasta in bollar på skoj liksom nästa säsong, då absolut man kan börja fundera på det, men det har han inte börjat göra än.
Joakim Linne fanpage undrar: vart ska Carlos Espi efter hans succé vår i Levante? Intressant profil som fasen.
Alltså, hade det varit dumt för Barca att gå på? Nej, det tror jag inte. Alltså, det är nog en reslig 20-årig spansk striker. Barca letar anfallsalternativ. Han hade absolut kunnat tänka att flytta dit och ha någon sorts backup-roll. Nu tror inte jag att det kommer ske. Jag tror att det snarare kanske är, om han flyttar så flyttar han nog till någon av de större klubbarna på liksom övre halvan, att man ser ett Real Sociedad eller Betis eller ja, liksom den kategorin klubbar. Om det inte plötsligt bara dyker upp någon något Ipswich som känner att nu ska vi köpa loss honom här från Levante. Det är inte heller helt otänkbart.
Nej, alltså han har gjort 12 mål på 26 matcher, men det som är mer intressant är att det är ju inte fulla matcher, utan han gör ju alltså mål var 113 minut för Levante, vilket är väldigt bra för dessutom en storvuxen, 1,94 lång 20-åring. Det är ju en jätteintressant spelare.
Precis. Ja, och det finns ju en risk att det kanske inte är de spanska klubbarna som vinner den dragkampen.
Nej,
så är det. Jag hoppas att han blir kvar i La Liga, men vi får se.
Ja, det får vi. Hörde ni, det var allt vi hade att bjuda på. Efter helgen så är vi tillbaka med Sportbladets Premier League-podd igen. Då ska vi summera säsongen där. Så jag hoppas att vi hörs då på vår PLP Awards. Glöm inte att skicka in kategorier eller priser.
Vi måste börja fundera över elvan också där.
Ja, vi måste börja fundera över årets elva dessutom.
Finns några positioner som är lite frågetecken i mitt huvud.
Fyll på om ni har. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.